När Jesus gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Jesus sa, ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade, Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl, och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ene, gå, så går han. Och till den andra, kom, så kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det här, så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom, sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Till officeren sa Jesus, gå, du trodde, och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Amen. Jag undrar om det finns fler än jag här i den här gudstjänsten som har känt och som känner sig väldigt besläktade med officeren i Kafarnaum. Som inför tanken på att be Gud om ett ingripande upplever, jag är inte värdig. Och kanske kommer sångförfattarens ord i våra tankar, ovärdig, blott synder och brister hos mig finns. Jag tänker inte rätta er i den tanken, och inte mig själv heller. För det är ju faktiskt så att det vi tänker är helt rätt. Vi är ovärdiga. Och det finns bara synder och brister hos oss. Ibland brukar vi säga att det finns en röd tråd i skriften. Eller rättare sagt röda trådar. Det är någonting som återkommer gång på gång, gång på gång, gång på gång. Och är det så att det återkommer gång på gång, gång på gång i skriften, då ska det också återkomma gång på gång i förkunnelsen. Och jag tror faktiskt att det gör det hos mig. Inte så att jag har något att berömma mig utav det. Det är inte så jag menar. Men jag menar att det jag säger nu har ni hört förut. Både hos mig och utav andra. Det är inget nytt. Det är sant att vi är ovärdiga. Inför Gud kan inte vi berömma oss utan någonting. Inte ens när vi är som allra, allra, allra bäst. Så står vi där ovärdiga. Och när vi upplever det, då kan det vara nära till hands att vi hamnar i mörker. Men vi ska inte hamna där. Utan vi ska göra som officeren i Kafarnaum. Vi ska erkänna vår otillräcklighet. Men samtidigt så ska vi gripa tag i det vi vet. Att för Jesus är allting möjligt. Jag vet inte hur mycket officeren hade hört om Jesus. Men han måste ha hört en hel del. För det hade väckt en tro hos honom. Tron var den att om Jesus bara sa ett ord så skulle tjänaren som han hade där hemma bli frisk. Det var ju ingen liten åkomma tjänaren hade. Och nu hörde vi här i böneämnena att det var inga små saker som vi bad om. Utan det var sådant där vi själva upplever att vi har absolut ingen makt över situationen. Och så var det för officerens tjänare. Det var ingen förkylning han hade fått. Det var ingen lätt liten feber som skulle gå över. Han låg där hemma förlamad och vred sig i plågor. Och officeren visste att han kommer att dö. Han var övertygad om att Jesus hade makt att hela hans tjänare. Och när han med egna ord låter Jesus få veta detta får han bevisat för sig att tro på Jesus väger tyngre än ofullkomlighet. Hörde du det? Tron på Jesus väger tyngre än all vår ofullkomlighet. Du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Jag vet inte hur långt ifrån Kafarnaum, den platsen där officeren mötte Jesus, hur långt det var till platsen där pojken vet. Det vet jag inte. Men avstånd spelar ingen roll för universums Gud. Han som ser varenda liten människa. Om den vi ber för finns i kyrkan här. Eller på ett sjukhus i Skövde. Eller andra sidan jordklotet. För Herren betyder avståndet ingenting. Våra böner når till honom och hans kraft kan verka i ett ögonblick. Allt han förmår. Allt han förstår. Hur kände officeren det? Ja, vi kan bara föreställa oss det. Han blev inte ledsen. Det kan vi konstatera med en gång. Vilken glädje han måste ha fått uppleva. Och nog ligger det väl nära till hans och tro att han blev en Herrens lärjunge hela sitt liv. Och att han inte kunde låta bli att vittna om det han fått vara med om. Finns det någonting som du inte kan förändra med din egen kraft? Finns det någonting som du vet att här är det bara Jesus som kan förändra situationen. Tänker du, jag är inte värdig. Då skulle jag säga till dig, tänk om idag. I slutet på gudstjänsten här. Så brukar det ju alltid vara så att det är öppet för att söka förbön. Och jag skulle säga till dig, kom och sök den förbön du känner att du behöver. Och vi vill lägga händerna på dig och be. Tro på Jesus, det är rubriken på min predikan idag. Tro på Jesus. Och den första punkten är: tro att han älskar dig trots det du vet om dig själv. Tro i ditt hjärta att han älskar dig trots allt det du vet om dig själv. Det är gott att veta att det jag sa där var ingenting som jag inte har täckning för. För jag har täckning i hela Guds ord för just detta. Tro att han älskar dig fastän du vet vad du är. När Petrus möter Jesus, nu talar jag och tror att ni som sitter här, ni kan hela Bibeln. Inte om inte utan till, så kan ni hänga med i associationerna fram och tillbaka. Så att inte jag behöver berätta precis alltihop. Jag tror att det är så. Det skulle ju vara välsignat om det fanns en massa människor här som man behövde förklara allting för. Det vore härligt. Men jag förutsätter att ni kan Guds ord. När Petrus utropar, gå ifrån mig Herre. Jag är en syndig människa. Då säger inte Jesus, ja du har rätt Petrus, gå. Utan han säger, var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. När Petrus efter 3 års gemenskap med Jesus förnekar honom, ger Jesus upprättelse. Inte för att han var värdig att få någon upprättelse. Han fick det därför att han var älskad. Det Jesus vill ge dig, ger han därför att du är älskad. Du är ovärdig, ja. Men du är älskad. När Saulus av Tarsus fick uppleva förvandlingen i sitt liv och kallade sig att följa Jesus, så hade han inte gjort någonting som hade gjort honom förtjänt utav det. Han var ju på väg till Damaskus fylld utav hot och mordlust. Hans enda syfte var ju att lägga beslag på, att lägga vantarna på de som trodde på den där Jesus som var en humbug. Och där mitt i hans hat och förföljelse möter Jesus denne Saulus av Tarsus med nåd utöver nåd. Och gång på gång så skriver Paulus sen, för Paulus blev ju hans namn, så skriver han om denna Guds otroliga nåd som han fått uppleva. Han kallade mig genom sin nåd. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd. Det gäller ju dig. Det gäller ju mig. Utav hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Av nåd är ni frälsta, utropar han i Efesierbrevet. Och denne Jesus som han vittnar om säger: den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Ibland tror jag nästan att vi gör Gud för mänsklig. och tror att Gud slår dövörat till när vi försöker att säga någonting till honom. Att han vänder sig bort och tittar åt något annat håll. Att han har tankarna på något helt annat än det vi pratar om. För sådana är ju vi. Men han är inte det. Utan när vi kommer inför honom, hur många vi än är, så lyssnar han som om det bara var vi, bara du, som är inför honom. Hans uppmärksamhet gäller dig. Och när du är inför honom, så för honom behöver du egentligen inte förklara någonting. För han känner din forntid och din nutid och han vet din framtid. Och han är fylld utav nåd och sanning. Han älskar dig. Tro på Jesus. Vad var punkt ett? Tro att han älskar dig trots det du vet om dig själv. Och punkt nummer två. Tro att han älskar andra trots det du vet om dem. Vi vet ju en del om varandra. Om en del vet vi mer. Och då kan det vara lätt till att tänka. Kan Gud verkligen älska dem? Kanske vi inte hamnar i samma situation som Ananias. Nu är vi tillbaka hos Paulus. Hänger ni med? Saulus heter han fortfarande. Och Ananias hade kontakt med Gud. Han ville ju tjäna honom. Och plötsligt så tror inte Ananias sina öron när han hör anden säga till honom: leta reda på Saulus från Tarsus. Han är blind. Då tror jag att Ananias kanske hann och tänka det var rätt åt honom. Men i nästa sekund så får han höra anden säga: du ska lägga dina händer på honom och be för honom så att han får sin syn tillbaka, för jag har kallat honom. Det står inte att Ananias tvekade, så då tror vi att han inte gjorde det. Och det är fantastiskt att läsa om att när Ananias då kommer till denne som han visste hade orsakat så många kristna lidande och död, då lägger han sin hand på honom och säger: Saul, min broder. Tro att Jesus älskar andra trots allt det onda du vet om dem. Kan vi tro verkligen att det är så? Att Jesus älskar alla eländiga människor som vi har runt omkring oss? För ibland tycker vi ju så. Det som har strulat till dig i livet så att allt har gått sönder och samman. Inte bara det att de kanske tog ett glas för mycket och satte sig i bilen och körde och krockade med ett träd. Hade någon i församlingen gjort det, då hade det blivit ett samtalsämne länge om det. Hur kunde han bära sig så åt, eller hon? Och så kan man räkna upp den ena saken efter den andra. Men för en del har ju livet strulat till sig värre än för de flesta. En del av dem sitter i fängelse. En del gör det inte, men de skulle egentligen sitta där. Kan vi tro, eller vill vi tro att det är sant? Att de är älskade utav Gud. Så att vi kan gå fram till dem och säga, min broder eller min syster, jag har en hälsning ifrån Gud. Han vet hur du har det, innan och utan. Och han vill säga dig att han älskar dig och vill ha gemenskap med dig. Tro på Jesus. Vågar vi tro att Jesus kärlek är så stor som Guds ord säger att den är? Tro på Jesus. Jesus sa att han har all makt i himmel och på jord. Punkt nummer 3. Du och jag har inte förfoganderätt över de himmelska krafterna. Men i Jesus har vi tillgång till dem. Och det är skillnad på det. De himmelska krafterna kan vi inte använda efter vårt eget tycke. Det är han som bestämmer hur de ska användas. Men vi har tillgång till dem. Jesus sa ju det. Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Och lägg händerna på de sjuka. Och driv ut de onda andarna. Och Jesus går ju så långt så att vi kan knappt tro att det är sant när han säger uppväck de döda också. Han vill bruka och kanalisera sin kraft genom sina lärjungar. Den oerhörda kraften bestämmer vi inte över, men vi har tillgång till den. Hör ni, om någon ber om din förbön, lägg då händerna på honom eller henne. Ja, du behöver inte göra det heller. Det går att be för någon utan att lägga händerna på dem. Men eftersom skriften säger att vi får göra det, så tycker jag att det känns gott att göra det. Men samtidigt så säger skriften, förhasta er inte med handpåläggning. Utan var lyhörd inför Gud, känn i ditt innersta. Så att du upplever att det du gör är rätt. Men om någon ber om förbön, bed i Jesu namn. Det är inte din kraft som ska göra det. Du behöver inte skaka den här människan fram och tillbaka. Du behöver inte pressa ner den människan så att hon liksom sjunker ihop i bänken. Du behöver inte det. För kraften som ska bota den sjuke är inte din, utan det är Guds kraft. Den goda kraften. Tänk att få ställa sig till förfogande för Herren och frimodigt vara hans tjänare och tjänarinna. Det var gott att höra vittnesbördet här. Att hur du längtar efter att få tjäna Gud. Vi hade vittnesbörd i Allianskyrkan igår kväll i Falköping. Och där var det också en av våra ganska nya medlemmar som kom fram och berättade om hur hon längtar efter att få tala om Jesus. Och hon hade varit på några studentfester och ni vet, det är mycket folk och alla pratar. Och hon hade sån sorg i sitt hjärta att hon inte hade fått tillfälle att tala om Jesus. Då lever det där inne när det är så. När vi känner att det är det vi längtar efter framför allt annat. Jag vill vara i tjänst för Herren. Och det får vi vara. Tveka inte. Tjäna honom som kan ge i överflöd. Tro på Jesus. Och den sista punkten då. Tro på honom som sa att han vill ha med dig på den stora festen. Fastän du vet hur dan du är, så tro på Jesus. Han har bjudit dig att vara med på festen. Samtidigt som vi vet att han har kallat oss till det, så får vi inte glömma bort och släta över att Jesus också talade om gråten och förtvivlan utanför festen. Men ingen av oss är menad att finnas där utanför, utan vi är menade att vara med innanför. Där sången brusar stor, eller stark är det så i sången, ja. Där sången brusar stark som stora vatten ut i himmelens salar en gång. Då vill vi vara med. Tro på Jesus. Och var glad redan nu inför det som ligger framför. För allt det som ligger bakom och det som är nu. Det bleknar ju till ingenting jämfört med det som väntar Guds barn. Ja, Paulus skriver ju att ingenting utav den här tidens sorger och bedrövelse väger egentligen någonting. Ja, han skriver, det väger föga inför det som väntar. Hur är det de sjunger nu igen, Kutt och Roland? Det här har jag inte skrivit ner. Utan det kom nu. Ibland blir det så att det plötsligt så kommer det sånger i skallen på en. Hur är det nu igen? Jag är nu på väg till himlen där de sälla skaror bor. Där de frälsta skaror bor. Och jag jublar utav sällhet. Har ni känt det ibland? Och ära halleluja, jag är nu på väg till himlen. Och jag jublar utav sällhet. Tro på Jesus, vänner. När det gäller festen som ligger framöver. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förgånget, se något nytt har kommit. Jag ska avsluta med att läsa en sång som vi har i Svenska Alliansmissionens gamla sångbok. Och nu är jag ju så väl försedd där hemma så jag har segertoner också. Så jag tänkte jag måste titta efter om ni har den i segertoner. Till min stora sorg såg jag att ni hade den inte. Men vi har den inte heller i vår nya sångbok. Och det tycker jag också är en sorg. För det här är en fin gammal sång. Ni kanske känner igen den. Jag ska läsa den. I Jesus finns frälsning för syndare alla. Så säger Guds fasta och eviga ord. Han väcker de döda och värmer de kalla och dukar för hungrande själar sitt bord. I Jesus finns hungnad för lidande själar. Hans namn är en salva för svidande sår. Han giver förlossning åt fängslade trälar. Den fallne av honom förlåtelse får. I Jesus jag äger min kraft och min lycka. I honom jag äger mitt liv och min frid. Och intet i himlen på jorden kan rycka mig bort från hans kärlek. Det bliver jag vid. Så vill jag dig Jesus, min frälsare, prisa här nere en tid på den ensliga färd. För tronen jag sedan en skönare visa dig sjunger till ära, ty du är det värd. Halleluja. För du är det värd, Jesus. Vänner, tro på Jesus. Inte på dig själv. Inte på omständigheterna. Tro på Jesus. Så tycker jag att vi gör så att om det är någon utav er, jag säger inte att det är tvunget att komma fram till första bänken eller något sånt, men i frikyrkorna är vi ju vana vid att ha det så ibland. Skulle någon utav er känna det bra att få komma fram och bli föremål för förbön, så tar vi det nu. Vi tar en liten stund och jag går ner och sätter mig i bänken och vi låter det vara tyst en liten stund. Och under tiden så har du möjlighet att komma fram. Annars är det så att Herren är nära dig där du sitter. Han är ju faktiskt i dig. Så nära. Så du kan prata med honom och be att han gör detta som du känner att du inte har kraft över. Och han tittar inte bort. Men skulle du vilja känna också en väns hand på din axel och höra en bön för dig, så välkommen. I Jesu namn.